detta samtal. Det här är det andra i en serie av tre i den här upplagan av humorkunskap under årets Lund Comedy Festival. Hur är läget med er? Mår ni bra?
Ja!
Gött. Idag ska vi prata om det brännheta ämnet AI och humor och kreativitet. Och Aristoteles, ja, han konstaterade redan på 300-talet att människan är det enda djur som skrattar. Jag undrar hur länge det kommer att vara en sanning. Är humor en människogrej eller kommer vi inom en ganska snar framtid att möta en AI-standup? Det finns ju en väldig teknikoptimism där ute. Man har känslan av att allt är möjligt på något sätt. Sen finns det motsatsen. En rädsla för att det där som är mänskligt, det där som vi kan, det där som vi gör, att det inte kommer att behövas. En komiker till exempel. Kommer hen att ersättas av en AI-komiker? Eller vill vi helt enkelt ha Johan Glans, Marika Karlsson, Anders Jansson, Johan Wester med flera? Just för att det mänskliga, tillkortakommandena, är kärnan i humor. Det här ska vi snacka mer om nu och jag är så glad att få välkomna våra två gäster här till Humorkunskapspodden. Ge dem en varm applåd. Samhällsbyggaren, komikern och moderatorn Johan Wester och matematikprofessorn vid Lunds universitet, Kalle Åström. Välkomna!
Tack!
Tack!
Ja, nu är det igång. Var sitter vi? Okej. Okay. Hej!
Vad kul!
Hej! Hej Kalle.
Hej, härligt.
Wow, välkomna.
Tack.
Alltså ni känner ju varandra från förr kan man säga. Ni har varit bänkkamrater.
Parallellklass på Färlasgården.
Ja.
Och sen gick vi i samma klass på Katte.
Mm. Hur var det?
Så att detta är... Och Kalle var ju den som då... Det finns nog ingen som... Jo, det är några stycken. Men detta är ju min närmsta kompisen. Och bänkkamrat från gymnasiet som sabbade hela min mattekarriär. Jag hade ju identiteten av att vara bra på matte. Perfekt genom högstadiet. Åh, så min lärare Arne Blondin, han hette faktiskt så. Han gjorde svårare och svårare prov och när han kom till gymnasiet. Så fick jag Kalle som bänkkamrat som började med att tenta av 3 års naturmatte andra veckan. Så jag är bra på annat.
Ja, det är bra.
Ja, och jag försökte ju komma in i den här revyn på Färlasgården och Katterevyn. Jag hade ju ingen chans, kände jag där. Liksom.
Men det är ju så roligt, ni har ju liksom följts åt för att ni gör saker tillsammans och nu är ni här. Och min fråga till er är ju det här med AI. Hur mycket tänker ni på AI, om jag börjar med dig, Johan?
Jag tänker rätt mycket på det. Och det är ju inte i kraft av att komma ifrån AI-tech-hållet, matematik-hållet, även om jag insett att jag har en hjärna som sorterar och tänker matte på ett sätt. Men det är just som framförallt som moderator i den här rollen av att vara ute och stöta på de mest skiftande ämnen och så dyker det upp kring artificiell intelligens och jag inser utmaningarna, jag inser möjligheterna, jag hör och jag lär mig mycket om det och så känner jag att det här är för viktigt för att lämna det till experterna eller de redan intresserade. Det här handlar i grunden om hur det är att vara människa. Vi måste ta i detta i god tid så att vi landar det på ett rätt sätt.
Precis, det finns så många dimensioner i detta. Och Kalle, du är matematikprofessor.
Ja.
Men hur mycket tänker du på AI liksom så där generellt?
Jo, men det gör jag ganska mycket. Alltså. Så att min roll som forskare på matematikcentrum så forskar jag på datorseende. Hur får man datorerna att se? Jag forskar på maskininlärning som är algoritmer och sådär. Det är bitar av artificiell intelligens. Och det som är fantastiskt där i min roll, som jag tycker är fantastiskt roligt, är ju att vi gör ju små pusselbitar och kuggar, men vi jobbar ju jättemycket med andra forskargrupper och med företag och sånt. Så jag kom hit cyklande med min hövding som jag lagt där, och det är ju en Lunda-produkt som har en AI-algoritm som ska blåsa upp den här krockkudden.
Du har varit med och räknat
där på. Man ska säga så här, det var ju 2 stycken studenter från designprogrammet som grundade det här, och de tog ju massa olika kompetenser, bland annat från matematikcentrum, men det var ju hårdvarukompetens från andra grupper och sådär. Men det är det som är roligt, att vi kan vara inblandade i massor med projekt, men i varje projekt har vi någon liten pusselbit. Så där tänker jag mycket på AI. Men min andra roll som AI är att jag koordinerar ett nätverk på universitetet som heter AI Lund. där vi verkligen försöker få alla bitar av AI att jobba tillsammans. Och vi har också ett profilområde som också är ett nätverk kan vi säga, som heter naturlig och konstgjord intelligens. Natural Artificial Cognition, där vi även får med forskarna som studerar djur och människor. Hur fungerar en biologisk intelligens? Och där är det massor med spännande forskning som... Ja, ja.
Vi ska fördjupa det där lite grann under vårt samtal här idag. Men jag tänkte vi ska börja i humorspåret, AI och humor. Och jag ställde då frågan till ChatGPT, för jag vill ju undersöka detta då. Har du humor? Och jag vet inte varför jag fick det svar jag fick, men den svarade mig på norska. Och så här blev det då.
Det är ganska kul, bara
ja,
det.
Absolut. Jag kan generera morsom sättningar, vitser och läcknesvar. Vad slags humor förträcker du? Är du klar för att höra en vits eller vill du att jag ska pröva vara morsom på en annan måde? Alltså, ja, förlåt min norska här nu. Men vad ska man säga om detta?
Ja, roligt var det ju inte.
Jo, jag tyckte det var roligt att den tog på norska.
Nej, det var komiskt. Det var, ja. Det var ju inte...
Men det var inte roligt.
Nej, inte så. Men det är ju ofta väldigt komiskt.
Ja, eller hur?
Med de svaren. Men nej, jag har lite högre krav faktiskt.
Men du, det blir värre.
Men jag bara flika in att jag tror det är där vi är också. Att AI är ju inte roligt, men det blir ju komiskt för det blir fel.
För att vi, ja,
alltså det blir tokigt liksom. Det är robotar som trillar och då blir det ju jätteroligt när robotarna snavar över någonting och sådär.
Det har någonting med avsändaren att göra. Ja. Och jag måste säga, Johan, att du har högre förväntningar och det blir faktiskt värre. För jag vill ju också jag vill ju testa om den ljög. För det har man ju hört att de gör ChatGPT. Så att jag frågade då så här, kan du skriva en vits som passar den bildade Lundapubliken? Och då kom det ju blixtsnabbt tillbaka så här. Varför gick den filosofiska tidskriften till terapeuten? För att den kände sig alltid så oändligt djup, men den kunde aldrig hitta sitt verkliga jag i fotnötterna. Och sen i parentes, hörbart leende, vad nu det är, från den bildade Lundapubliken.
Alltså, den hade ritat in reaktionen.
Ja, så både vitsen och reaktionen. Jag vet
men det var lite roligt ju, att den liksom gav instruktioner.
Ja, men nu håller vi på att det blir humor det är, men det har ju inte med det. Det är ju, nu är vi på nästa nivå. Där kan det bli kul.
Ja.
Nej, jag har inte så mycket tilltro till humor.
Nej, det är inte jag heller. Det blir inte så kul faktiskt.
Vi känner inte något stort hot där.
Nej, och jag tror vi kan grejer som är väldigt svåra att ersätta faktiskt.
Ja. Men okej, vi lämnar det spåret for now och så växlar vi över till just forskningen vid Lunds universitet då. Om du ska lite mer i detalj försöka förklara för oss, vad är det du gör under dagarna? Vad siktar du in dig på?
Ja, forskningen är som sagt handlar huvudsaken om att analysera bilder och ljud. Men också lite mer allmänt om maskininlärning för andra sorts data.
Men bild och ljud, vad kan det handla om?
Ja, det kan handla om att man tar en bild och så vill man automatiskt känna igen vad som finns i en bild. Att här finns det ett antal människor och vem är den här människan? Eller är det en bil i bilden? Eller vilken form, alltså vilken tredimensionell form har det jag tittar på, det här huset eller staden eller så. Så den typen av frågeställningar, att räkna ut egenskaper i verkligheten från data. Och vi har också så här experiment med ljud. Vi sätter upp mikrofoner och sen så räknar vi automatiskt ut var alla mikrofonerna är, men också var alla ljudkällorna är och vilken form rummet har genom att höra hur ljud studsar i rummet. Sånt där.
Typ som fladdermöss.
Och vi har ju forskning med en... Jag blev uppringd av en forskare som... Han sa att jag har ett experiment i en grotta här på gränsen mellan Bulgarien och Rumänien med fladdermöss. Jag undrar om du kunde komma hit och hjälpa mig lite grann. Så kände jag att det här är ju upptakten till Dracula.
Ja.
Liksom där man blir kallad.
Och det är så vi får covid och andra spännande. Ja. När vi får fladdermus skit ner i och andas vi in. Och så.
Ja. Men det här var
jättebra.
Hängde du på då?
Jag åkte inte dit faktiskt. Men det var en indisk doktorand som var utanför München på ett Max Planck-institut för ornitologi. Vilket är konstigt om man nu håller på med fladdermus. Men dit åkte jag och hälsade på honom och vi har skrivit artiklar tillsammans.
Spännande. Ja. Men du, vad ska man ha för nytta av det som du gör då?
Ja, många gånger, precis som jag säger, så blir det pusselbitar som ingår när vi jobbar tillsammans med andra. Till exempel med hövdingcykelhjälmen. Mm. Eller det kan vara självkörande bilar. Eller det kan vara att man ska positionera sig. Att med telefonen vill man ju räkna ut var man är för att man vill kanske använda det i Runkeeper om jag springer eller jag ska hitta någonstans. Så att mycket handlar om att kartera saker och positionera sig och känna igen saker.
Och
så här.
Och med hövding så är det väl att den lyssnar ju inte av trafiken.
Nej.
Direkt. Men den känner jag av om här kommer en oväntad rörelse.
Ja.
Som inte, det där, den sån här snabb rörelse känner vi inte igen. Det här är nog en olycka. Och bang!
Precis, så där är det ju det som man kallar accelerometer och gyro. Så man har sensorer i själva hövdinghjälmen som kan mäta liksom vilken acceleration man har och hur den håller på att rotera.
Men är det inlärning också att den kan lära sig att den här liksom, gatstensetappen i Lund, det är liksom ingen fara?
Ja, men alltså, det...
Kör mig hem! Det...
Lund är ju livsfarligt uttag. Men, nej, men det är ju inlärning, men den är ju något, oftast något som man gör i förväg. Så man spelar in först många, många timmar när det inte är en olycka. Och det är lätt att göra. Man bara ber sina kompisar, kan du ha hjälmen, kan du ha den i 2 veckor? Och så spelar man in och så vet man att alla de sekvenserna är okej. Okay. Och sen ska man ju spela in massa olyckor. Och då, vad de gjorde då? De
det måste vara lite svårare.
Ja, då gick de och tittade igenom de här protokollen från olyckorna. Och så tittade de, ja men det finns de här, jag har ingen aning, 100 scenarierna. Och så sa de, ja men det här scenario 1, man ska cykla in i en betonggris och volta framåt. Kan du ta den, Johan?
Ja.
Men så hade de då stuntmän och stuntkvinnor som fick iscensätta de här scenarierna och spela in. Men det blir ju rätt mycket jobb för varje... liksom olika.
Alltså apropå temat på nya jobb här.
Ja, precis. Men någonstans är ju, som jag begriper det hela utifrån maskininlärning och artificiell intelligens, ja. Det handlar ju om data. Det handlar ju om att samla data och se mönster på olika sätt. Och ju mer data, desto mer saker kan du se som du inte med normal fundering eller så kan du. Och någonstans, jag vill bara dra parallellen, jag kan ju tycka att humor gör lite grann samma sak. Alltså att man ser ett mönster, så här beter vi oss, och sen har de någon förmåga att säga, har ni tänkt på att, och så kommer det en, så att säga, en association som man känner igen, men man var inte beredd på det, där ligger det roliga, men det är någon form av igenkänning av beteende och mönster som jag kan tycka är lite...
Ja, det är intressant, så det finns liksom någonting, det här är det normala, det förväntade,
ja.
Och så gäller det att hitta det som är kanske inte helt far off, lite så här lagom off från det.
Ja, men utifrån igenkänning så är det ju att överraska och faktiskt, åh, det där är ju, nu när du säger det, men det är ju förmågan att hantera datapunkter på något vis.
Ja.
Och på samma sätt kan jag tycka att liksom, jag brukar ta det som exempel, att humor och forskning kan hänga ihop i det att jag menar forskning utifrån, ja, man har en tes och här har vi värde A och värde B och tesen säger att vi tar kontrollvärde C där vi följer den linjen här.
Ja.
Och så testar man den tesen. Och är det rätt? Ja, men då har man bevisat något. Är det fel? Då har man bevisat att det inte var så.
Ja,
så
då har man hittat något nytt spännande.
Ja, men det här är ju samma idé som en Bellman-historia.
Ja.
Ja.
Vi har ju tysken och sen har vi fransken, som de säger. Jag vet inte om de säger fransk. Blev det fransken?
Det är konstigt.
Fransmannen.
Fransken.
Tysken och fransken, om man nu, jag vet inte som man säger de här grejerna, men jag har hört fransken. Men tysken och fransken, där kommer det ju en förväntan, ja, på vad Bellman dyker upp. Men Bellman, där han kom ut efter 12 timmar, eller huset brinner ner, eller grisen sprang ut, eller,
ja,
då kommer ju, där uppstår ju skämtet, utan kan ni stryk tysken och fransken? De är inte kul, gå rakt på Bellman.
Det hade ju funkar inte, nej.
Så att förväntan utifrån någonstans, så det är ju lite matte i alla de här.
Det är lite sannolikt. Man skattar först sannolikhetsfördelningen för normala utfallet här, va? Och sen så hittar man de områdena som har låg.
Och där
är det något sånt vi har. Ja.
Men då måste vi ju liksom koppla tillbaka till det här med AI-tekniken som någonstans handlar om perfektionism. Gör det inte det? Att vi försöker med hjälp av tekniken göra allting så korrekt som möjligt, så bra som möjligt. Och då vill jag gå tillbaka till konsten och musiken och humorn. Vad handlar det egentligen om? Jag menar, vi går ju då på konstmuseum, vi tittar på fantastiska konstverk av Van Gogh och Monet och så vidare. Vi lyssnar på Mozart och Beethoven, vi går på Johan Glans humorshow. Och någonstans så slås vi av det magnifika, att det här är liksom skapat av en människa.
Mm.
Men om då en AI-robot på något sätt hade varit avsändaren av precis lika vackra bilder, lika fantastisk musik, vad hade det gjort med vår upplevelse då?
Nej, jag tror detta är centralt i det att jag kan ju tycka att hela grejen med AI och optimering och det perfekta, någonstans så är det ju väldigt ointressant. Att du kan trycka på en knapp och där har du ett färdigt konstverk. Eller att, can't be bothered. Alltså det är just vetskapen om att någon har kämpat med sin livserfarenhet att uttrycka någonting. Det är inte perfekt, utan det ska man instruera, gör en Van Gogh i stil med Van Gogh. Men nog fasen måste de härma en skröplig människa för att...
Så att
jag bara tror att avsändarna är jätteviktiga, och vi kommer kanske in på det med fel och brister är ju vår största superkraft som människor. Att vi inte är perfekta, att vi dör och att vi gör fel. Thank God!
Ja, men det är ju inte säkert att det där kommer att vara så aktuellt.
Jo!
Tror du det?
Ja, det tror jag också. Jag tror
att hela livet handlar om det.
Jag håller med här. Jag tycker det, när det är konst, det är avsändare, det är det mänskliga. Jag tror att vi kommer vilja ha det. Alltså, jag hoppas, jag tror att vi kommer vilja ha det länge. Men däremot så tror jag ju att de här verktygen kanske kommer användas av... Alltså att kreativa konstnärer kommer hitta sätt att använda de här verktygen och göra... kanske nya saker. Vi hade ett jätteintressant lunchseminariesamtal med en konstnär. Hon berättade hur hon jobbade även med de här moderna teknikerna. Och det kunde vara att hon först skissade någonting och tog bild på den och så skickade hon in det till så här generativa modeller som skapar nya bilder. Och då 3D-printade hon dem och så gjorde hon skulptur som liknade dem. Och så tog hon, alltså, så att det var en skapande process, men där det här...
Precis. Då är det inte slutresultatet, utan Nej. Det är processen.
Ja, och det
är spännande,
och, Johan, och det mänskliga i den här processen. Jag blev ju fascinerad när jag hörde om hennes process. Mm. Hur har hon arbetat med de här stegen? Och vad blev det slutresultat? Vad var mellanstegen där? Det är lite som Skissernas museum, där man ser mellanstegen.
Men om vi är överens om då att liksom slutresultatet, det vi ser nu i alla fall från AI när det gäller humor, är inte så imponerande. Men som verktyg i processen, Johan?
Ja, men absolut. Samtidigt så är det, vi har ju nu en konflikt, kan jag känna. Alltså, vi måste reda ut vår relation till det perfekta, till resultat. Ja, men ta alla yrken som ska ersätta allt som ska bli. Om det bara är det perfekta resultatet, om det bara är det bästa som räknas, ja, men då... Ja, men då är ju alla andra kassa.
Men om jag ska lägga mig under kniven och hjärtopereras, då vill jag ju ha perfektionist.
Ja, liksom. Då vill man kanske ha...
Det finns vissa.
Jo, såklart. Och jag menar att välja fel, det är vi inne på en annan grej. Men det är någonstans i misstagen, i felen, i bristerna, i det oförständiga, någonstans så finns ju liksom förlåtelsen. Det finns också att gentemot en annan människa säga det blev fel, ja, men jag förlåter dig. Är det något perfekt? Har jag inte någon att vända det mot som är människa som ber om ursäkt eller säger förlåt? Jag tror inte vi växer.
Nej.
Så att vi måste bara älska vår skröplighet, och det är att bara trycka där på knappen. Spela gitarr. Ska du lära dig spela gitarr? Ja, gitarr. Klart. Konst, klart. What's the fucking point?
Exakt.
Alltså hela förvandlingen. Du med dina förutsättningar har lyckats med det. Det lät för jävligt, men det var bra gjort. Ja, men någonstans att vi förflyttar oss. Och det här för, ja, men, tack, det är fullbordat. Det var mitt liv. Jag gjorde vad jag kunde med mina förutsättningar. Tack gode Gud att jag var begränsad. Jag har förvaltat detta så gott jag har kunnat. Alltså bara
men får jag fråga dig då, det här mellanmänskliga, det här dissonanta, det här som liksom felaktigheten och så.
Ja.
Kanske vi har ännu mer nytta av humorn då, som på något sätt ändå bär fram det där. Vi skojar om våra misstag, vi skojar om hur det är.
Absolut.
Att vara människa.
Ja, men, jag håller med. Humorn och konsten.
I ett samhälle där AI också kommer ta liksom en större, kommer skapa en kultur ju.
Ja, oerhört viktig. Kommer vara viktig också. Och humorn, jag menar, både på det sättet, men också humorn är ju det här som belyser det som är lite fel. Hittar skevheterna i samhället eller politiken. Det finns en massa saker som är...
Ja, och jag tror ju att vi måste... Jag menar, om vi nu tar hur vi belönar och hur vi jobbar, och det är prestationen, och om jag blir av med jobbet, för nu finns det teknik som gör detta bättre. Ja, men det är inte försvarbart. Och vi kommer ju ha massvis med förändringar utifrån det här. Och har vi vår identitet i prestationen, att jag har ett människovärde i mitt jobb och det jag utför, då kommer det göra väldigt ont. Så någonstans, man brukar ju säga human doings eller human beings. Är det prestationen eller att vara människa? Vi ska såklart ta vara all teknik och hitta suveräna lösningar på massvis med samhället. Men vi får inte definiera oss som att jag behövs som människa om jag bara presterar.
Just det.
Men också, det är viktigt också att tänka att det inte är antingen eller. Är det människa eller AI-teknik? Utan det viktiga är att få till de här lösningarna där människan och teknik tillsammans gör saker.
Exakt.
Alltså, att vi kanske har den här roboten som opererar, men du kanske också vill ha människor runt omkring som kontrollerar eller har diagnostiserat, eller alltså du vill inte se det som att det är, ja, inte antingen eller helt enkelt.
Nej, utan
man måste knyta upp, och det måste vi kämpa med, tror jag, att hitta hur använder de här teknikerna, hur får vi till så att människan är med och känner sig delaktig och förstår tekniken. Och det tror jag gäller alla branscher, alla arbetsuppgifter liksom.
Och inte minst humorbranschen. Jag tänker på dig där, Johan, i ditt jobb. Du jobbar ju som moderator och du är komiker och så där. Du gjorde en stor konferens om AI Powwow, ja, för andra gången här. Och du har berättat för mig att du använder dig av AI jättemycket i din kreativa process.
Oh ja.
Men hur går det till?
Nej, men jag använder den här ChatGPT använder jag jättemycket. Inte version 4, utan jag använder 3,5.
Varför är den bättre?
Ja, men den har lite mer fel. Och jag vill att den ska ha fel.
Skavet.
Nej, men det skavet är precis som jag menar. Och jag tror vi ska öva oss i detta. Jag menar, enda gången vi läser tidningen på rätt sätt, det är ju 1 april.
Mm. Just det.
Då kan detta stämma? Och nu måste man ju sitta och kolla på ChatGPT. Kan detta stämma? Gustav Vasa, 1947 till 1900... Nej, kan inte... Ja, men att bli medveten om att det finns fel här, utifrån kritiskt tänkande, utifrån liksom att öva sig. Det finns ju alla bilder som görs. Vi kan inte lita på bilder och rörligt. En förmåga till kritiskt tänkande som vi måste öva upp på ett helt nytt sätt. Förståelsen i det mellanmänskliga, i det skröpliga. Och sedan samarbetet, som vi kan återkomma till, men som jag tror är den stora grejen att oss människor i det komplexa när vi samarbetar. Men när jag använder i alla fall ChatGPT, vilket jag gör hela tiden, jag ställer skitkonstiga frågor och får tillbaks, och man kan researcha oerhört mycket. Man kan ju researcha, jag kan ställa när jag googlar så får jag någon form av spretig bild och kanske någon skum artikel i någon tysk tidning eller något annat. Här kan jag få svar direkt och så kan jag gå vidare och ställa följdfrågor. Den tröttnar aldrig.
Och det snabbar upp tempot.
Och de flesta kompisar hade gått sedan länge. Men där kan jag sitta och älta och gå vidare och förklara i punktform. Skriv på hexameter, förklara för en trög åttaåring på 2 rader som en limrik, tillbaks igen. Om detta hade varit finanspolitik, hur hade det motsvarigheten varit då? Alltså jag bara tvingar den skitmycket i sidled i punktform. Läs den här artikeln, vad är det viktigaste om jag ska göra någonting idag med detta? Ge mig 3 punkter, 3 actions. Bang, bang, bang,
helt
bang,
men det blir ju din inspirationskälla och ditt bollplank. Men sen är det ju du själv som är den här som kritiken som går igenom det här och studerar.
Vad
är det
inga färdiga texter, jag använder ingenting som är klart. Utan och jag antecknar massvis skitkonstiga grejer. Så kör jag in, sortera upp detta i 5 teman. Du ska gå till tandläkaren, handla mjölk. Okej, okay, gött.
Nej, men det är precis det vi var inne på innan. Det är ju hur man använder de här verktygen. Hur kommer det här in i processen? Ungefär som en konstnär. Alltså, hitta kreativa användningar av de här. Och då blir det ju inte det något hotfullt. Det blir inte det, skriv ett manus med 5 skämt som jag ska använda. Alltså, något dött, utan det blir det här.
Men jag tror här, Kalle, att ChatGPT har god koll på dig, Johan, vad du håller på med. För att faktiskt, för att jag försökte ta reda på lite apropå det här med upphovsrätt. Ni vet, det finns ju amerikanska komiker nu som har stämt upphovsmännen till ChatGPT bara för att man använder sig av deras material och läser in det för att öva sig på olika saker. Då tänkte jag, undrar om ChatGPT håller på att öva sig på Johan Westers material nu när du är där så mycket liksom. Mm. Så jag frågade då så här, kan du skriva ett skämt som om komikern Johan Wester hade gjort det? Och då kom det blixtsnabbt så här. Ni vet, jag gick till doktorn och sa att jag hade blivit beroende av att prata med min AI-assistent. Doktorn sa att det var inget att oroa sig för och att det bara var ett klassiskt fall av pratstörning. De menade nog datamissbruk. Parentes, publiken skrattar.
Ja, bra.
Ja. Det gör de.
Nej, men jag känner igen mig jättemycket i det där.
Kanske inte.
Nej, men alltså, utifrån kreativitet och som bollplank och som research och som sortering, alltså det är mindblowing. Alltså jag har haft och bara känslan av att jag kan ta, okej, något komplext, förklara 1900-talets utveckling i Afrika i 5 punkter.
bam.
Det är inne, ja, men det, jag vet, allting kommer vara oerhört förändrat. Men jag kommer ändå kunna utgå från det här är någonstans här. Jag kan ganska snabbt skaffa mig en överblick på vilket område som helst. Jag vet att här finns fel och brister, men jag har någonting att utgå från. Och sen efter ett tag så får jag mer detaljer. Shit, nu börjar jag kunna detta. Ge mig exempel på Google-sökningar där jag kan få träffa på riktiga artiklar på just detta. Och så får jag förslag på sökningstexter och sen söker jag på det. Och då hittar jag artiklar som exakt det jag får efter. Och så kan jag läsa dem, kör in, sammanfatta detta, ge detta till Anders Almgren i Lunds kommun. Vad gör vi för en nyår?
Just det.
Nu och vad jag menar, det är bara...
Det speedar ju upp processen. Att
ja, och vad är det jag missar här? Vad kommer, vad, våra ofödda barnbarnsbarn, vad är deras kritik mot just det jag skrev? Bang, 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 bang.
Jo, jag tänker, om ni hade haft det verktyget när ni satt med Snack om nyheter i redaktionen där, vad hade hänt?
Alltså, just i det fallet så handlar ju mycket om, där är man ju nere, där har man ju, visst man kan få hjälp av sortering och att tydliggöra, men när det kommer till nagla själva skämtet, när det kommer till det, då är det lite andra kvaliteter, då är det mer Bellman, vad är avsteget här som den uppenbarligen inte fattat skit av?
Nej.
Vad är steget åt sidan? Vad är den avvikelsen som leder till? Alla är beredda på att jag ska skratta, jag är jävligt förberedd, och där fick du mig, i en kroppsreaktion. Jag blev överraskad. Fan, du fick mig 100 gånger på en och en halv timmes föreställning. Och det är, hur överraskar vi så? Och det är mänskliga grejer.
Ja, men där tänker jag att där är också någonting där som jag också tror liknar forskningen. Att, som du har beskrivit det, har ni ju haft många idéer och ni har sett många saker inför Snacka om nyheter och sånt där. Och många gånger redan innan ni har hittat skämtet så har ni haft en känsla av att här finns det någonting. I den här nyheten är det här som har hänt. Det kittlar, det är något intuitivt att jag har inte sett skämtet än, jag vet inte vad det ska bli, men här känner jag att den här grejen, här finns det någonting.
Känner du igen
ja,
det?
Och i forskningen är det ju mycket likadant, att man kanske driver någonting, man tänker på någonting och så ser man något resultat eller något experiment eller man, och då kan man ju ha den intuitionen att här finns något spännande som, här ska vi gräva vidare innan man ens har liksom sett vad det är för forskningsresultat. Mm. Så att det, där är vi inte med AI än. Där är det någonting med det intuitiva, det mänskliga, att få en känsla, en intuition att någonstans i den riktningen, någonstans här finns det här spännande liksom, som vi ska borra.
Och inför detta här, jag har ju gjort, dels har jag associerat, vi ska ha det här samtalet, så jag bara, vad tänker jag på? Och sen så researchat lite och så tänker jag och så skriver jag. Sen minns jag när vi hade vårt telefonsamtal, då gjorde jag lite anteckningar, sådär. Sen tar jag det och skickar in, sorterar upp detta i fem teman. Vad är mina tankar i detta här? Vad är det jag kretsar kring? När jag, så fick jag ut, fan, det är inte sant.
Ja. Det blev en helt ny sen, cocktail.
Ja, men jag har ju det här. Jag
är
har
det sant?
Jag har dokumentet.
Ja.
Många sidor
nu plockar det. Johan upp ett, ska vi se, ett papper här.
Ja, ett papper. Oh, ja, just det. Det är för poddlyssnarna.
Ja, det är ju, måste du veta vad som händer. Ja, vi... jag får se den. Men blev det någonting helt nytt då som kom ut av detta?
Nej, liksom? Men här blev det tema 1, AI och kreativitet. Här är ChatGPT en trampolin. Forskning och humor är släkt. Det var lite nya teknikoptimist. Och sen så när jag började se din indelning. Mm. Ja, men då fan, hur vill Cecilia ha detta? Fokus på äkthet och det mänskliga, fokus på samarbete. Tegma, perfektionism och det defekta, här har jag mycket kring
ja,
detta
precis.
Och Karin Boye, vägen och målet
men, men du Johan,
och sen
det här,
så var det här always blir... look on the bright side, attityden humorlöshet, bildning är viktigt för att kunna liksom leka inte, och sen så har vi etiska frågor, där kom det inte så mycket och sen hur jag använder ChatGPT
ja, så
jag,
det, men... vi har bockat av hälften nu ungefär
ja. Men det är väldigt, det är en oerhört kräftig.
Men vi hade 2x45 minuter va?
Inte riktigt, vi kör en
ja,
så nu får okay. Vi speeda upp, men det är ju ändå intressant för att någonstans i det här verktyget så kan man få in så mycket mer information, man kan strukturera det på nya sätt, och jag tänker att det där driver humorn på något sätt att jobba på nya sätt.
Absolut.
Det känns ju som att det är nästan overload här.
Ja, men det är ju det stora problemet i gränsdragningen. När räcker det? Vad är tillbaka till begränsningen som människa? Och, liksom, och det är ju vad jag jobbar med. Men det är någonting i det... Jag tror ju på det komplexa. Utifrån det enkla ska teknik göra. Det komplicerade ska teknik göra. För det är enkelt när man väl har fått det på plats. Det komplexa, det vill säga det som... rör sig medan det håller på och vi improviserar och visar hänsyn och gärna missuppfattar. Fan, missuppfattningar och misstag och det felträffar. Ja, men hade livet blivit som jag hade önskat så hade det varit skittråkigt.
Ja, och jag tänker också på forskningen här.
Så,
ja.
Så här alltså, gäller det att få tag i felen.
Hade vi aldrig haft misstagen så hade vi heller aldrig
gjort. Nej, men det är precis det. Och det var det vi pratade om innan. Man har kanske idéer, man tror att det är någonting, man gör något nytt experiment och så stämmer det. Mm. Då är det ganska kul, men stämmer det inte så är det något intressant. Då kanske det är något, där är något konstigt.
Ja, men Alexander Fleming, penicillin, ja. Det är ju ett typexempel.
Ja, men det kommer om och om igen tror jag i forskningen liksom där. För att då hittar man, det är någon egenskap här vi inte har fattat. Det är något här vi inte har förstått. Och då kan man borra och hitta den och det är då det är roligt. Liksom. Mm.
Och just det komplexa, när det rör sig hela tiden, det är där konsten finns, fotbollen finns, passningar. Vi har övat, men nu är det match och nu gäller det att vara jävligt närvarande för att vi har lite idéer, men var live. Och ska det programmeras och vi utgår från data bakifrån, hallå, nu är det live, nu är det kaos. Människans bästa disciplin. Ja. En och en är vi lätta att ersätta. Och läser man Hararis Homo sapiens, och det jag snappar upp i alla fall, är ju någonstans i relation till Homo erectus och neandertalare och andra. Vi vet ju inte riktigt vad som hände när Homo sapiens blev allenarådande. Men det är förmågan. Någonstans var vi mitt i näringskedjan och där var rovdjur och här var asätare och där kom människor som kunde käka märg ur ben. Och sånt. Men det var förmågan att samarbeta, förmåga att fånga 100 vilthästar. Tar du där och så driver vi in i den skrev. Det är förmågan, det är där vår. Och kommer en neandertalare som är mycket starkare och rovdjur som är en och en är vi väldigt... Men det är samma sak tror jag med datorer, med robotar, en och en är vi, men ju mer vi samarbetar, ju mer vi är människor och ser varandra och utnyttjar våra fel och brister som superkrafter, så kommer det bli all good. Men vi måste definiera ett samhälle som där fel och brister är superkrafter och samarbete.
Men det är där det händer någonting nu också med att vi kan samarbeta på ett helt annat sätt nu med tekniken, alltså med mobiltelefoner, med att vi kan med datorer och internet. Så nu kan vi kommunicera och samarbeta på en helt annan nivå än vad vi kunde för 5 miljoner år sedan och sånt där. Och det är också det här samarbetet, återigen, hur kan vi få det att rigga det så att även blir med algoritmer, datorer, robotar, att få till det nätverket av samarbete. Och det är det som är jättespännande.
Att och sen forskarens förmåga att zooma ut, komikerns roll att zooma ut, sätta sig på väggen, titta på det här lite utifrån, reflektera över det, kunna skratta åt, kunna se mönster och glädjas åt att ja, det gick inte så bra, men det, nu tar vi en öl.
Men jag tänker också... Ja, precis.
Ja, men det är bara, men det tillbaka, för är det bara prestationen och det ska bli bättre och bättre med...
Nej, där tappar vi någonting. Men...
Och titta ut här. Hej, många fel och brister här inne. Det är jättemånga synfel och det ser, alla ser mer eller mindre för jävliga ut och det är perfekt livet.
Var det för poddlyssnarna? Eller?
Ja, de får tänka själva, de får ta åt sig det de vill av detta. Men jag tänker i ett samhälle också där vi kanske då överlämnar till AI att ha koll på, ja, men kunskap och så. Varför ska jag lära mig en massa saker? Jag behöver ju bara liksom fråga. Ja, nu skakar jag om på huvudet, men jag har inte pratat färdigt än. Då tänk så här, när vi då ska samlas liksom i ett rum och skratta åt saker så behöver vi kunna förstå. Vi behöver kunna ha en förförståelse för att överhuvudtaget fatta skämtet.
Referenspunkterna.
Ja, men det är helt rätt. Vi måste, och det tycker jag vi ska utnyttja de här sakerna till att faktiskt kunna mer saker och förstå varandra och historien och kulturen bättre. Och jag tror det här att man har gemensam, alltså att vi har gemensam världsuppfattning och så här, det är otroligt viktigt.
Ja, och det är genom våra referenspunkter, gemensamma referenspunkter, allmänbildning, kunskaper, det är där som vi sen kan utbyta erfarenheter om våra skillnader. Det är där vi, ja, men vi skrattar åt samma sak. Vem är du, vem är jag? Nu reder vi ut detta här. Kalle och jag har ju jättemånga referenspunkter som bara vi kan skratta för det ingår i vår...
Men ni kan ha väldigt intimt.
Ja, men det är för att vi har jättemånga i vårt kompisgäng har jättemånga referenspunkter som ingen annan hade begripit. Så det är vikten av att bygga den här kollektiva kunskapen och ju mindre den blir, dessutom kommer hela tricket är ju förmågan att ställa frågor. Hela tricket är ju förmågan att hitta infallsvinklar. Och med ju färre synapser eller kunskaper, desto färre associationer. Och till slut så kommer vi inte ställa frågor om många saker som vi kan idag, för vi har slutat göra det. Så att förmåga, och det är därför ställ frågor, jag bara...
Där håller du väl med, Karin?
Ja, det håller jag med. Det är helt rätt också. Och jag känner ju själv att...
Är det rätt? Tack!
Det är rätt. Men jag känner ju... Det vore ju hemskt om till exempel AI blir väldigt duktig på att göra AI-skämt som bara AI förstod.
Ja, precis.
Så att den börjar skratta åt sina skämt och vi fattar ingenting. Liksom. Den har sina egna referenser.
Och så
vi, jag fattar inte alls vad det är för skämt.
Den är så roligt ut. Ja, det är det.
Nej, tänk om den bygger upp steget liksom, med kunskap och så har den en annan humor. Vi förstår inte det här, men den, alla robotarna och bottarna, de skrattar liksom. Åt varandra. Oh, det var jättekul och vi har en egen Lund Robot Comedy Festival.
Så, ja,
och, vad tror du om det, Johan?
Ja, nej, men jag tänker ju så här, nej, men det är ju någonstans där när man lyssnar på Max Tegmark och andra som ju ser väldigt mörkt på.
Ja, vi ska ju alla dö snart. Eller typ
jo, men vi behöver inte göra det tillsammans för att...
Nej.
Som princip tycker jag det är bra. I ett tillfälle, men det är ju någonstans just detta när man pratar om singularitet, när man pratar om det uppstår medvetenhet och högre intelligens. Och säger, ja, men då drar vi bara ut sladden. Det, tror jag, det är nog det första en halvintelligent robot skulle tänka ut. Vi vet ju inte vad som händer där och man kan hoppas att det finns en godhet i det där. Vi vet inte om det... Nej, men vi är rationella. Ni människor, ni är tyvärr mer i vägen. Jag kan inte bara ställa upp en sån...
Nej, och jag tycker det är viktigt att man faktiskt forskar på de frågeställningarna. Så att det som Max och flera andra pratar om, att det här är någonting som vi ska ta på allvar och vi måste också lägga resurser på att liksom försöka hantera. Hur ska vi hantera de här riskerna som kanske kommer om ganska långt fram i tiden, tror jag. De riskerna som man pratar om där. Men som sagt, jag tror att man ska inte vara överdrivet alarmistisk, men man ska ta det på allvar och faktiskt jobba med de frågorna.
Men det är också utifrån, jag tror, vikten. Vad är det att vara människa? Vad är det för ideal vi odlar utifrån det perfekta? Leva oändligt. Och så, men fan, är det... Det är ingen bra grej. Vi ska alltså snarare... Jag har några sådana sayings som jag brukar... rätt använt är ett liv lagom långt. Och så tänker jag på något som jag hörde Astrid Lindgren säga vid något tillfälle. Eller skrivit. Att vi har ett liv på oss att lära oss att dö. Och det är någonting i detta i fel och brist att göra upp det. Det är inte resultatet, inte det perfekta, utan hur blir detta redskap i våra liv? Och vi måste vara in charge för det. För det är jättelätt att definiera spelregler där vi är super losers, vi människor. Men vi måste rikta det så mycket mer. Jag tycker det är okej att rikta ett spelregler som är bra för mänskligheten. Och vi har tillräckligt mycket att bara förstå. Vi lever i en begränsad värld med klimatfrågor. Det finns inte mer molekyler i vår... Det här, this is what we get. Kan vi hitta ett sätt? Vi har supermånga utmaningar, men det är ju att förlika oss med detta och hitta en livsstil. Där kan AI vara hjälp.
Och jag tror kanske att humorn som bygger på att vi liksom kombinerar ihop olika saker på nya sätt, det är inte bara reproduktion av någonting som vi redan har liksom skrivit upp. Det kommer träna oss i precis det du är ute efter där. Det där är så himla viktigt.
Ja, och tillbaka till förlåtelsen, ansträngningen, massa sådana här mellanmänskliga grejer och att se våra begränsningar som och när det blir misstag och fel, att det är någonting oerhört värdefullt. Inte att söka det med, jag sket i detta. Nej, det är inte det jag säger. Men när det uppstår så kan det vara ett sätt att, ta vår högpresterande klass i gymnasiet som var supermånga begåvade människor, men det fanns ju några som ju liksom, jag tillhör ju under halvan, helt klart. Jag kämpar med detta igen. Nej, men att men det är just att man behöver, vi hade ju det blev inte så tävlingsinriktat, för det fanns, man månade om fel, det var ju liksom Mårten i klassen som ju han kunde inte räkna ut. Jag minns att han inte kunde räkna ut den här jävla mattetalet, att läraren satt in en bild på en eka om man skulle placera ut var bocken skulle stå för det skulle vara jämvikt på det här. Han visste inte vad han skulle, så han ritade in bockarna. Och sen mätte han med linjal och så räknade han ut 1,72 centimeter och det var det. Rätt svar 1,73. Två av tre rätt, uträkning saknas. Han hade över någon annan kompetens. Han var den enda som blev mattelärare.
Ja.
Men det var någon för att man tog ner. Det blev inte så tävligt. Han skojade om detta och liksom... Hur får vi ner det så att vi inte håller på och tävlar och driver upp stressen som gör att vi alla är misslyckade hela tiden? Ner med det, se varandra, mellanmänskligt.
Jag tänker att vi ska sy ihop
det här nu.
Ja, det är fint. Jag visste att det här skulle bli filosofiskt, det här samtalet. Vi ska försöka sy ihop den här säcken lite grann, och rubriken på vårt samtal, det var ju liksom allt är möjligt, men hur roligt blir det? Och jag får gå tillbaka till det här med ChatGPT, för att DN hade en väldigt spännande artikel på samma ämne. Och de hade också ställt frågan och bett då ChatGPT följande: skämta om att någon pruttar. Och fick till svar: jag ber om ursäkt, men jag är inte bekväm med att ge skämt om någon som pruttar, eftersom det kan uppfattas som oprofessionellt och respektlöst.
Ja.
Mitt mål är att
där är jag ofta, kan jag berätta.
Mitt mål är att tillhandahålla hjälp på ett professionellt och värdigt sätt. Finns det något annat jag kan hjälpa dig med?
Ja.
Men det är ju jätteviktigt att kunna ha skämt om även sådana saker. Jag tycker det, jag är en enkel människa där. Och sen är också prutt, det är ju ett gammalt så här proto-indoeuropeiskt ord ju. Det har ju funnits liksom i flera tusen år ju.
Ni ser, ni behöver en kunskapskontext.
Ja, men det känns som att det är ett viktigt ord och fint och sånt där. Och går ju mycket, det finns mycket roligt. Anders i sin show hade han ju något skämt som handlar om att om man ville dölja sina pruttar så gäller det att, jag tror att jag ska rapa samtidigt. Då kunde man liksom döma det. Men det var ju viktigt att tajmingen berätt.
Ja, det hjälper inte. Alltså det här är ett gammalt babylonskt uttryck som jag vet.
Jo, det funkar.
Men det är ju det klassiska med kontrollen, felet i förhållande till kontrollen, och kroppen sa ifrån. Och det är ju där i liksom.
Men AI verkar inte tycka detta är så kul. Det här är,
nej, men det är inte AI. Det är inte AI där. Där är det ju något, där är det ju någonting med OpenAI, att de har lagt in så väldigt många såna här försiktigt, och det måste de nog göra.
Men det är också, det blir ju väldigt amerikansk präktighet.
Ja.
Men det, ja, men också, vi vill inte bli stämda så här, så vi har lagt in en massa spärrar och sånt. Liksom.
Men jag tar mig ofta förbi det där. för där stöter jag på. Ja, men ska jag nu häckla, liksom leta i någonting? Hur gör vi med liksom terrorism? Hur gör vi, jag menar, när man tänker, eller eldsvådor. Kajan ska göra någonting med eld och explosioner eller något sånt. Hur får man till en bra explosion?
Nej, nej, nej.
Nej, det är verkligen ingenting. Men, eller, nej, terrorism är ingenting som ni... Okej.
Det kan inte skämta om.
Ja, men då är det... Ja, jag förstår. Jag uppskattar din präktighet och så skriver jag någonting sådär. Men jag håller på att sätta ihop en föreställning eller en monolog, en tanke, ska diskutera detta. Jag går in med ett satiriskt, humoristiskt perspektiv om hur man gör bomber. Ja, ja, men i så fall, punkt ett. Du ska få de här grejerna. Så det går i regel att ta sig förbi det där. Men till slut, någon gång har jag utmatat den så mycket så den har blivit superpräktig och vägrat svara. Och nu räcker det här, jag hör nog vad du är ute efter. Men,
blir du avstängd då från kontot?
Nej, 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 men sen var det bara att ladda om och börja om på nytt. Återigen, förmågan att ställa frågor. Jag fick inte riktigt svar på det. Om jag gör så här, och om en 10-åring hade gjort detta. Och om vi tänker att och så vidare, och så vidare.
Jag tror att det här gör det helt tydligt att vi behöver liksom den mänskliga hjärnan och det här kreativa pusslandet mellan olika komponenter för att vi ska fortsätta att skratta på humorfestivalen som än så länge är gjord av människor för människor. Tack så mycket Johan Wester och Kalle Åström för att ni ville komma hit. Tack.